Idag ska vi rikta oss mot ett ämne som är inte tiden utan tid. Och därför har jag med mig ett sånt här enkelt timglas som man kan köpa i affärerna, och en del är på 5 minuter, en del är på 2 minuter, en del är på 3 minuter. Du känner säkert igen det. Vi mäter ju tid på väldigt många olika sätt. Detta var ett sätt för länge sedan som man gjorde, men som vi fortfarande faktiskt har kvar. Jag ska låta det stå här så att du får se hur ett timglas rinner ut. Och vi har ju också, symboliskt brukar vi ju säga att när timglaset rinner ut, då är vår tid på jorden slut. Visst är det så? Men tid är ju dock någonting som du och jag använder varje dag. På något sätt, ofta säger jag vi har inte tid, eller jag hinner inte göra det, jag fick inte den tiden och så vidare. Och alla har ju egentligen samma tid, fast vi förhåller oss till det här med tid på lite olika sätt och så. Och vi mäter tid hela tiden i olika sekvenser, årstider, år, månader, veckor, dagar, timmar, minuter och sekunder. Och sen mäter vi tid efter viktiga händelser i våra liv, istället så. Solen mäter vi tid med. Vi mäter med sånt här, klockor av olika slag. Alla vill vi ha krokar att hänga upp våra minnen på, för att komma ihåg tiden som har varit. Visst är det så? Och Jörgen, han brukar driva med mig lite grann. För att ibland när jag är ute på reka så säger jag, ja, det var första perioden i Spanien och det var andra perioden. Så säger han så här, det är fullständigt ointressant för de som lyssnar. Om det var första eller andra perioden. Och det är ju helt sant. Men det är för min skull, för att jag ska komma ihåg vad jag är i tanken någonstans. Och så säger du också, det var före första barnet, eller var då innan vi flyttade till Götene. Och det var den sommaren då det kom något regn. Och vi försöker då att hänga upp alla våra minnen på någon slags tidskrok hela tiden. Om man går in i uppslagsböcker och så ska titta på tid, vad tid står för, skulle Mattias, det skulle du ha gjort här faktiskt, skulle jag ha frågat dig innan, du som är bra på sånt, så finns det liksom lite olika teorier om det här med vad tid är. Men man kan säga så här, att det finns liksom, det är svårt att hitta, alltså en sån här objektiv fysisk eller matematisk beskrivning på vad tid är, för det är väldigt olika faktiskt vad man säger. Men det finns en sak som är lika med alla de monoteistiska religionerna, alltså judendomen, islam och kristendomen, det är att vi har en linjär tid, va? Det börjar där med skapelsen och så går det eskatologin framåt så här. Det är samma för oss alla. Men vad säger då Bibeln om tid för någonting? Ja, alltså, tid och dateringar spelar en jättestor roll i Bibeln. Om du tänker på bara första kapitlet i Moseboken. Första dagen, andra dagen, första dagen på kvällen, andra dagen, och så går det vidare. Va? Alltså från början så fanns tiden med, och Gud var noga med att tidsbestämma olika saker. Och när vi läser Bibeln så kan vi se att historiska händelser i Bibeln är väldigt tydliga. Israels uttåg ur Egypten, när en kung besteg en tron eller när en kung dog, då finns det med som ett liksom tidsdokument. Det var före han dog, det var efter han dog, det var före uttåget, det var före och så vidare. Och högtiderna i Bibeln, de tidsbestämmer också väldigt tydligt. Och jag tänkte vi skulle ge något exempel på det faktiskt, hur Bibeln är. För vi tänker, man läser ju Bibeln och man tänker inte alltid just på det, just på den biten. Men om vi tittar i Johannes, ska vi se vad jag sa här, 7:2, så kan man se det tydligt vad de säger här. Jo, det var när Jesus skulle gå upp till lövhyddohögtiden, så står det så här i andra versen. Judarnas lövhyddohögtid stod för dörren när Jesus var på väg. Ja, det vet vi vilken tid det är. Då kan vi liksom förhålla oss till det. Och tittar vi i Apostlagärningarna 2:1. Det är ett sånt där ord som jag, en sån där kapitel som jag aldrig glömmer. För att när jag var ung och gick på bibelskola i Göteborg, i Smyrnakyrkan där, så hade vi varje år besök av en sån här gammal predikant i pingströrelsen som hette Georg Gustafsson. Räck upp handen hur många som känner till honom, får jag säga. Ja, det gör ni, det är bra. Jag håller på att läsa hans bok en gång till nu, för det är många, det är nog 30 år sedan jag läste den sist. Geo är Herrens revolutionär. Och han var ju en sån här härlig människa som gick med Gud och fick vara med och se mycket vad som hände i Guds rike. Han, när han kom till bibelskolan första veckan, så började han alltid, så sa han på sin småländska, han talade så här. Och så sa han, nu ska vi läsa ifrån Apostlagärningarna, sa han, ifrån det andra kapitlet. Och så började han från första dagen. När första eller pingstdagen hade kommit, så var de alla samlade. Och så läste han kanske tre verser. Sen så slutade han och så sa han, åh, jag påminner mig om, sa han. Och sen var han igång och sen berättade han i 3 timmar ifrån sitt liv. Så det blev alldeles mycket bibelstudium när han var där då, va? Men vi fick dela mycket av det som Gud hade gjort i hans liv, av under och tecken och mirakel som han hade varit med, och hur Gud hade varit trofast i många, många tuffa stunder i hans liv. Så vi älskade den veckan när han var där, kan jag säga. Så var det. Det är alltså daterat olika saker. Och varje punkt, kan man säga, i den här tiden, det står liksom i förbindelse vad Gud gör och handlar med just då. Därför ska vi läsa det starkaste om tid i Bibeln från predikan. Och den tror jag alla kan faktiskt utan till, nästan, ifrån predikaren. Och det är det som vi ibland behöver säga till oss själva också. Att vi har olika tider i livet. Predikaren 3:1-8. Allt har sin tid. Allt som sker under himlen har sin stund. Födas har sin tid. Dö har sin tid. Plantera har sin tid. Och rycka upp det som planteras har sin tid. Dräpa har sin tid och hela har sin tid. Bryta ner har sin tid och bygga upp har sin tid. Gråta har sin tid. Och le har sin tid. Sörja har sin tid. Och dansa har sin tid. Kasta bort stenar har sin tid. Och samla ihop stenar har sin tid. Ta i famn har sin tid. Och avhålla sig från famntag har sin tid. Söka upp har sin tid. Och tappa bort har sin tid. Förvara har sin tid. Och kasta bort har sin tid. Riva sönder har sin tid. Och sy ihop det har sin tid. Tiga har sin tid och tala har sin tid. Älska har sin tid och hata har sin tid. Krig har sin tid och fred har sin tid. Det är vad Bibeln säger. Där har du hela våra liv. Hör du det? Där fanns allt med, kan man säga, som kan inkludera ett liv. Allt det här har sin tid. Därför att tiden pågår hela tiden, både i ditt och mitt liv. Det kan vi aldrig påverka. Tiden går, vad vi än gör, vi kan inte stoppa den. Det har bara hänt en gång. Men den pågår hela tiden. Och vi följer med tiden, inte sant? Och vi ska inte bli förvånade över att vi har olika tider i vårt liv. För så är livet. Det är olika för oss alla. När tiden var inne och fullbordad, så sände Gud sin son. Han kom inte för tidigt, han kom inte för sent. Och jag vet inte hur du brukar säga, men jag brukar ha ett talesätt för mig själv, och det är att Gud kommer sällan för tidigt. Har ni märkt det? Vi ber om saker och vi ropar till Gud om vi saker, och så tycker vi, nej, han svarar ju aldrig. Men det gör han. Fast kanske inte i den tid som vi har tänkt. Men han kommer sällan för tidigt. Det finns någonting där. Vi ska gå in på det här senare här nu. Alltså, vi måste ändå kunna vila i att Gud har allt under kontroll. För du behöver inte vi stressa upp oss så jättemycket. Utan vi kan liksom ta det lite lugnt så. För Gud har allt under kontroll. Och om det står så här i Psaltaren, att han håller världshaven i sina kupade händer. Om du tänker på det riktigt, inte bara symboliskt utan på riktigt, så kan du tänka dig att Gud har väldigt stora händer. Och om han har så stora händer, då kan du och jag vara trygga och veta att vi vilar i honom, oavsett vilken tid i vårt liv som vi just nu har, vad som pågår, vad som har varit och vad som vi tror ska komma. Det är Guds tid. När Bibeln talar om tid, så är det från 2 olika benämningar av tid, kan man säga. Och vi ska titta på idag 2 stycken ord som har med tid ifrån Bibeln, från grekiska ord. som heter Kronos, heter den ena tiden. Och det betyder tid i största allmänhet när vi liksom bara lever och allting pågår. Och sen ska vi titta på en tid som heter Kairos, som betyder lämplig eller rätt tid, en speciell tid då Gud gör någonting. Och då ska vi titta på och se hur Gud agerar i olika tider i våra liv och i andras liv. Vi vet ju inte alltid Guds speciella tid, alltså för olika skeden i våra liv eller vår församling och så. Men det är ändå oerhört viktigt att vara ledd av den helige ande. För om nu Kronos-tiden är den här tiden som pågår hela tiden. Vi går med Gud och vi är i vår församling och vi arbetar i Guds rike och vi, ja, vi gör allt det här som vi ska göra och det bara pågår. Om vi under den tiden kan få vandra med Gud och vara ledda utav honom i olika saker och bara veta att han är med oss och han förbereder saker för oss som vi inte känner till, då tänker jag så här: är vi inte i Kronos-tiden med Gud, då kommer vi aldrig vara i Kairos-tiden heller när han säger gå, gör det, nu öppnar jag dörren och så vidare. Utan det är den här tiden nu som vi alla vandrar i, mesta tiden. Det är den som är avgörande för att vi ska få vara med. Att se det här som vi ber om och som vi längtar efter i våra egna liv och i vår församlingsliv. Och att vara ledd av den helige ande. Jag ska bara ta ett litet exempel. För jag vet att det har kommit responser för mina predikningar här i församlingen sen förut. Den är, åh, det är så roligt att höra när du berättar för ditt eget liv, säger människor. Jag har inte tänkt så mycket på det själv. Men vi ser det. Så du ska få lite smakprov för någonting här. För många år sedan så visste min dåvarande man och jag att vi skulle åka ut som missionärer i Spanien. Min man hade varit där tidigare, men inte jag. Tiden gick. Och du vet, när man går i Kronos-tiden, allting bara pågår. Jag tittar på missionärer. Så kanske ibland så är det levande, ibland så försvinner det. Och så tänker man, undrar när detta ska bli. Man fortsätter att känna Gud och man gör det man ska göra och så här. Men så kom vi till en punkt där vi upplevde att den helige ande sa att nu är det dags att ni åker ner till Spanien och att ni börjar räka lite grann. Och be på plats. Hur det här ska gå till och så här. Mm. Det hade vi bestämt den hösten 86 att vi skulle göra. Men så blev det lite andra planer för att vi hyrde hus. Vi var unga, vi hade små barn och vi hade sagt att vi ska inte köpa oss något hus för ingenting ska förbinda oss att vara kvar i Sverige om vi ska åka vidare. Så kanske jag inte hade resonerat idag, men så gjorde vi då. Utan vi ska bara hyra så vi snabbt kan åka iväg, för vi trodde det skulle gå jättefort. Och det dröjde 10 år, det visste vi inte då. Men vi hyrde hus, jättefint hus. Vi hade en flygelbyggnad till ett slott nere i vargen som vi hyrde, så vi bodde väldigt bra. En dag kommer ägaren till slottet och säger att inom 3 månader ska ni flytta härifrån, för nu ska jag själv ha er bostad. Och då tänkte jag, det var inte lång tid på det. Men i alla fall så sa vi ja, och han, nu förstår ni väl detta, sa han, att det är nu ni ska flytta de 3. Ja, sa vi, det förstår vi. Men du behöver inte alls vara bekymrad över detta, för vi har en egen personlig mäklare. Jaha, sa han, så du kan bara koppla av, sa vi. Och tiden gick och jag satt hemma en förmiddag och bad till Gud. Och så sa jag så här, nu ska jag vill skriva ner ifrån Matteus där det står så här, att vi ska inte göra oss bekymra över någonting. Så jag sa till Gud, jag tänker inte bekymra mig över detta, utan nu får du jobba med dina änglar för full fart här, för det är 3 månader vi har på oss och vi har ingen aning om vi ska ta vägen någonstans. Och så när jag sitter där så ser jag bara något för mitt inre, en bild på ett hus, ett stort gult trähus, typ ett herrgårdsliknande byggnad med en gräsplätt rund framför huset med en flaggstång, och där var en liten å. Och jag hade ingen aning om detta, så jag tecknade den fort innan jag glömmer det. Och så bara satte jag in den i våran bönepärm. Och sen gick det några dagar, så säger min man en morgon när han vaknar, jag har haft en så märklig dröm i natt. Jag tror att jag stod där vid det huset som Gud tänker ge oss. Jaha, och då hade jag inte sagt någonting till honom om detta. Jaha, sa jag lite så här, hur såg det huset ut? Och då började han beskriva det huset exakt det som jag hade tecknat ner. Men jag stod på trappan där och talade med ägaren, och så sa ägaren så här, ni kan få hyra detta huset, men det är 2 stycken före er först. Ja. Och sen så var drömmen slut. Några veckor senare var vi ute och åkte en söndag. Och så passerade vi en liten privat väg som gick in genom ett litet skogsområde där vi aldrig hade sett varit innan förut. Och så säger min man, du, vi ska köra in här, sa han. För jag har hört att det här inne som vårt företag har köpt tomter och de ska bygga hus här. Och vi kör in, bara liksom sådär på morfå, och kommer in där och ser ett hus med exakt det som jag hade sett och tecknat ner. Och du var tvungen när vi kom hem och ta fram bilden. Så här, ser du? Oh, det är märkligt, så. Jag måste fråga, för de har inte börjat uppbygga några villor än där. Och så gick han till sin chef och sa, nu det här huset där vi skulle bygga nya hus med tomter som ni köpte in här i företaget förut. Det gamla gula huset står ju kvar där. Ja, förstår du, sa han. Vi kan inte göra det vi hade tänkt, sa han. Därför att det är K-märk, så vi får inte riva det och då faller hela våran plan, sa han. Varför undrar du det, sa han. Nej, jag undrar, är det till uthyrning? Jaha, visst, du kan få göra det om du vill, sa han. Det går jättebra, sa han. Men du måste ringa två stycken först, sa han. För att det är två stycken som har bott där tidigare som har företräde då, enligt hyreslagen då, för de fick flytta ut. Och det kan du göra själv, sa han. Så han ringde först den ena och den andra. Ingen av dem var intresserad att flytta tillbaka. Och på så vis så flyttade vi in. Nu ska jag inte gå in mer på detalj på det här, men det var fantastiskt att se. Så jag har alltid haft stor tro på att Gud, han tar omsorg om oss på de här områdena. Varje område som Gud har visat sin omsorg på ett speciellt sätt i våra liv, där får vi också större tro för fortsättningen. Inte sant? Vi vet vad han kan göra. Det var så här att det var... vi hade en bostad på 200 kvadratmeter och det behövdes tapeteras och målas lite grann. Så min man började lite grann med det naturligtvis. Och då sa vi får nog lägga planerna mot Spanien. Vi får nog lägga det lite grann på lut nu. Så, för nu kan vi ju inte åka det. Nu måste vi hålla på och måla här. Så jag är klart först istället. Och så hände någonting. Och nu vet jag inte hur du, vi är ju olika vi människor hur vi tänker och så, va. Men vi börjar få problem med vår ekonomi och det hade vi inte haft förut. Ja, vi hade inte varit rika, så men vi hade alltid haft vad vi behövde. Och då brukar vi fråga Gud, så har vi gått fel på något sätt här nu eller varför blir det så här? Vad är det som vi har gjort eller som vi inte har gjort? Eller? Och då säger den helige ande, ja ni skulle åka till Spanien, han har ju lovat mig. Och då känner jag så här, hur ska vi finansiera detta? Ja, och då sa vi så här, ja, lydnad går för offer. Vi köper flygbiljetter och så måste vi åka i alla fall. Så beställde vi flygbiljetterna och vi köpte dem. Och när vi hade gjort det så kommer min mans chef en dag och så säger, du kan du komma in här till mig ett tag? Så han, jag har hört att du målar och håller på mycket där i det här huset nu som ni hyr av oss. Ja, så han, det fanns ju en del att göra kan man säga, så han, Men du, sa han, alltså det ska ju egentligen inte du stå för själv, sa han. Nej, sa han, jag har börjat och så. Du, sa han, du får hyresfritt hela detta året. Ett år framåt får du hyresfritt, sa han, för att du gör detta. Och du förstår ni själv. Så var det. I alla fall, vi skulle åka ner och vi visste ingenting. Vi hade ingen som vi kände eller någonting. Utan vi... vi tänkte att Gud kommer leda oss. Och några månader innan då så är jag nere på ett kvinnomöte nere i Ljungskile på västkusten och skulle tala. Och när jag åker i bilen dit så frågar en helig ande, vad är det så, har du något speciellt på ditt hjärta för det här mötet? Och då hör jag att en helig ande säger, ja, det är sorg och jag kommer bjuda dig på en överraskning. Och det lät ju spännande. Sorg, det visste jag inte riktigt vad det skulle betyda då. Men jag kommer dit och i dörren står två spanjorskor och hälsar mig välkommen dit. Det visste jag inte heller om. Och då blev jag ju taggad, förstår ni. Och sorg, det var en kvinna som precis hade missat sin man så vi fick bara omsluta den kvällen. Men de här spanska kvinnorna då, så sa jag, men så jag berättar för allt för att ni vet vad som händer i Guds rike där nere på den platsen just nu. Allt som ni kan och vet, bara berätta för mig. Ja, och de berättar. För vi ska åka ner snart min man och be på plats. För att vi ska dit nu snart. Jaha, då kan ni få låna vår lägenhet, sa de. Det kostar ingenting. Ja, ni får nycklar här så kan ni ta det med så kan ni åka ner. Så det blir, alltså allting lades till rätta på ett sätt. Men det verkliga som hände sen, det var ännu intressantare. Det var Kronos-tiden det här var. som ledde till att man får komma in i Kairos tid. Några veckor innan vi ska åka så skulle jag predika på ett kvinnomöte inne i Vänersborg. Och när jag står där framme och predikar så ser jag att det kommer in en kvinna och sätter sig. Och jag upplever direkt hur Gud säger till mig: henne ska du be för ikväll. Och jag tänkte, ja, jag känner inte henne, hon kanske redan är, för jag visste ju ingenting. Men jag predikar färdigt, och när jag predikat färdigt då går hon ut ifrån lokalen och jag gick efter. Det är en sann evangelist, vet du, man missar inte tillfället då. Så då, jag gick ut i foajén där bland kläderna och så presenterade jag mig. Och så sa jag, jag vet ju inte vem du är, sa jag. Men jag upplever att Gud säger till mig att du längtar efter att få in honom i ditt liv. Är det så? Och då började den här kvinnan att storgråta. Så sa hon, du vet inte vem jag är. Nej, så det vet jag inte. Men Gud vet, så han vet vem du är. Min syster har skickat hit mig ikväll, för hon trodde jag skulle bli bra för mig att komma på ett sånt här möte, sa hon. Men jag har ju aldrig varit på något sånt här möte förut. Jag har legat inne på psyk i flera omgångar. Jag har försökt att ta livet av mig 3 gånger, sa hon. Men jag har inte lyckats någon gång. Och då frågade jag, skulle du vilja släppa in Jesus i ditt liv? Och låta han få ge ditt liv en mening. Det vill jag, sa hon. Och så bad vi frälsningsbönen tillsammans där. Bland kapporna. Och Gud gjorde någonting i hennes liv. Och när jag hade bett färdigt för henne så sa jag, jag måste fråga dig en sak. Du måste ha någon kristen vän eller släkt eller någonting som ber för dig. Eftersom du har överlevt 3 självmordsförsök så måste det vara någon som har bett för dig. Och då tittar hon mig så, ja, jo, vänta lite grann, sa hon. Jag har en kusin som är missionär nere i Spanien. Va? Säger jag då, förstår du? Ja, vad säger du, sa jag. Var bor han? Ja, då sa hon, det var precis dit vi skulle. Jaha, kan jag få namn och adress? Ja då, han har skickat böcker ibland till mig från Spanien. För han säger att han har bett för mig att jag skulle bli frälst. Ja, där ser du, då har du vem som har bett för dig. Ja. Och så kom vi ner och så fick vi träffa honom, Helge Benson hette han. Och då så säger han så här, jag har bett länge om att få förstärkning här. Och det här är bara helt rätt. Och så fick jag berätta om kusinen till han som hade blivit frälst. Och han kom hem året efter och döpte henne då i Sverige här. Så du vet att saker och ting som inte du och jag känner till, men som Gud har hela perspektivet. Han har ett örnt perspektiv som du och jag inte har. Och det är därför det är så tryggt att få vila i hans händer. För vi ser ju så korta sekvenser, men han ser helheten. Och jag tror att mycket som skulle kunna ha hänt i våra liv eller i Guds rike överhuvudtaget har blivit aborterat. Därför att vi har gått för snabbt fram. Vi har inte inväntat vad Gud egentligen vill den tid som han har för saker och ting. Och då är det inte färdigt. Och då blir det inget bra. Du vet, ett foster måste gå 9 månader för att det ska bli fullt gånget när det kommer ut. Och det är likadant med det som sker i den andliga världen och vad Gud vill att han ska få göra i våra liv och i Guds rike. Vi behöver invänta Kairos-tiden. Och det betyder inte att vi ska sitta så här under den tiden. Utan vi vandrar med Gud och gör det han vill. Du vet att när Abraham skulle offra Isak, så hade han ju levt i Kronos-tiden länge. Och så går han in i Kairos-tiden. Och då hör han när ängeln säger till honom, släpp kniven. Ni vet alla den här, när han skulle offra sin son på altaret där. Alltså hade han gått i kronotid så hade Isak aldrig överlevt. Nej, då hade han dött. Alltså får vi arbeta och gå i den tiden. Paulus var ju också en sån där som höll på hela tiden och liksom harva på med Guds rike. Och sen så helt plötsligt så säger jag, nu går du in i kronor, går in i det. Och då gör jag det. Jag tänker på det speciellt till det där han står. När han var i Korint så uppenbar Gud för honom. Och då fick han stanna där 1,5 år och predika för hedningarna bara för att han lyssnade. Om vi kan leva nära Gud, jag menar inte något sån här spooky grejer nu alls. Det är bara att vi ska leva nära Gud och vara med honom. Så kan vi höra när han kallar oss in i det som vi kallar för Kairos tid. Och det är ett fantastiskt liv att leva. För det blir ett äventyr, inte sant? Och det ska ni veta, ni som konfirmander och andra här idag. Att det är det mest fantastiska liv man kan få leva. Så är det med djur. För det är ett spännande. spännande liv. Det är ett äventyr. Mm. För vi får vara med om så många olika saker. Och ibland så är vi inte medvetna om att Gud kanske håller oss kvar lite grann i kronostiden. Häng inte uppe på de här två åren, nu är det bara begrepp. Varför vi får vara kvar i det förstår vi inte alltid, vi vet inte det. Men det är ju för att ingenting ska få bli komma för tidigt. Och ska jag berätta en annan story för dig som just handlar om det. När vi så småningom kom att jobba ner i Spanien så hade vi börjat ett arbete också en gång i veckan för skandinaver som var där. Och det var förlagt i Marbella, som är säkert en sån här turistmetropol där nere. Där hade vi fått hyra en lokal mitt på centrala gatan och vi skulle börja. Och vi hade bett Gud om att få spindlarna i nätet. Det ska man alltid göra när man ska starta upp någonting, för då blir det mycket enklare. Och första dagen sätter vi ut skylten utanför och så är vi redo med kaffe, kanelbullar och kristna böcker och tidningar. Och precis innan vi ska öppna så knackar det på dörren utanför. Och där utanför står Hagge Geijert. Ni som är i min ålder, ni vet vem han är, ni som är yngre har inte, men det var en känd artist i Sverige. Programledare i SVT. Han stod där utanför och sa, men vad intressant, vad är detta för någonting, sa han. Jag kom in här grejer så får vi berätta för det. Han kom in och satt en timme och vi fick berätta för honom vad Gud hade gjort i våra liv och så här vidare. Och så säger vi till slut, Hagge, innan du går, kan vi inte få be att Gud får välsigna ditt liv? Självklart, sa han. Och så fick vi lägga händerna på Hagge Geijert och han mådde så gott. Och han tackade när han gick. Och sen kommer det ett kort en vecka efter så står det så här, tack för välsignelsen och för det viktiga arbete som ni gör. Det var han. Det var spindlarna i nätet. Men när vi började, sen kom igång med det här, så hade vi kafékvällar. En av de första kvällarna så kommer det ett par dit och vi ser att de sjunger med en del av våra sånger som vi sjöng och så här. Så de måste ju ha någon slags pejl, tänkte jag. Så jag pratade med dem efteråt och sa, vilka är ni? Den här försvinner, eller hur? Ja, det är kanske jag som är dum. I alla fall så säger han så här, ja, vi bor här nere, sa han. Ja, var bor ni? Det visade sig att de bodde i ett område ganska nära vårt. Kan ni inte komma hem på en kopp te i veckan, sa jag. Vi får träffas och prata lite. Jo, det ville de ju. Och de kommer. Och jag kände att alldeles speciellt var på gång. Men jag visste inte vad. För jag kände inte dem. Jag visste inte vilka de var. Vi sitter där och pratar. Och mannen berättar hur han är fast i alkoholen. Hur han har lämnat Sverige. På grund av skattemyndigheterna och så vidare. Och sen sitter vi där och pratar, jag bara lyssnar. Och så tittar han på mig och säger, ja men Birgitta, du måste ju veta vem jag är i alla fall. Du och jag vet, vi känner ju varandra, sa han. Nej, jag känner inte dig, så jag vet inte alls, jag har aldrig sett dig förut. Ja men du, och så säger han ju sitt namn en gång till. Och då gick det upp ett Liljeholmens för mig. Det var inte så alls, utan nu gick jag in i kairostiden. För jag tror att Gud hade haft sin slöja över det här. För hade jag vetat vem han var, då kanske jag inte hade kunnat vara så fri eller så. Om jag hade vetat vem han var, för det var en känd förkunnare i Sverige. Och i alla fall så sitter vi där och så säger han så här, ja, nu när du har fattat vem jag är, så ska du veta en sak, om jag bara träffar någon sån som kan sätta mig fri, sa han, så vill jag komma tillbaka till Gud, för jag längtar tillbaka till Gud, sa han. Ja, sa, men då har du kommit helt rätt, sa jag, för det kan vi göra. Du vet, den befogenheten har vi fått i namnet Jesus. Så den dagen du är redo, så bara ring, sa jag, så kommer vi, så hjälper vi dig. Ja, och så skulle han gå därifrån. Och så säger han så här, ja. Ja, ni har inget, man kan förlåna. Så, jo, så vi har ju vi har lite videos man hade på den tiden. VHS-tiden. Du kan få med det. Så tog jag bara en hög och så gav jag. Han bara, jag sa inte vad jag gav. Han fick. Och så gick de iväg. Och så säger min man sen när de har gått, du, vilken video man tog du? Och så tittar han. Du tog väl inte det, sa han. Det var inte bra att veta. Det var ett videoband som var lite too much, trodde han för honom då. Mm. Och då kan jag säga dig så här, som vi känner varandra här inne väl. Att det var ett vidman. Så missionär fick man på den tiden. alltid skickat ifrån Livets Ord i Uppsala. Vi var ju, tillhörde ju inte någon trosförsamling, alltså, men vi hade varit på konferenserna där och då visade de att de skickat till alla missionärer som ville ha. Och det hade vi fått också. Och detta var ett band, kan man säga, i början av Ulf Ekmans karriär, om man säger så. Det här var rätt så vild. Och det bandet hade de fått. Och jag visste inte så mycket, vad jag kunde inte göra någonting åt det. Det var för sent liksom. Ja. Det går en tid. Och så ringer frun och säger, kan inte du komma hem och be med mig och mina barn? Vi har det tufft. Jo, jag kom hem till dem och vi satt och bad. Och vi sa att vi begär pappa tillbaka in i Guds rike. Och när vi sitter där så hör vi någon på porttelefonen och utanför står mannen rätt så berusad. Han kommer in i rummet och så tittar han på mig och säger, vad gör du här? Ja, jag är och hälsar på din fru, sa jag, dina barn här nu. Ja. Och förresten, sa han, du, den där videon, sa han, som jag fick. Titta här, sa han, och så sätter han på den. Du kan ändå inte mena att det är, du är ändå en klok kvinna, sa han. Att du kan ta upp det här, sa han. Och då bara kände jag, heliga ande, för jag höll ju med han lite grann. Tänkte på hur det såg ut här på bilden. Och så sa jag till han. Ja, frågan är, sa jag, vem utav er två som är mest fri? Du eller han på bilden? Och då faller mannen ihop och bara stod och gråt och sa, det är han på bilden, säger han. Just precis, sa jag. Och det kan du också få den friheten tillbaka i ditt liv. Och få vara i det som Gud vill att du ska vara i. Ring mig sen. Det åkte jag hem. Sen några dagar senare så ringde han och sa, jag är redo, kan ni komma? Och så fick vi be loss denna underbara man som hade tjänat Gud i större delen av sitt liv. Vart en riktig brandfackla i Guds rike. Och så säger han, detta är fantastiskt. Men vad som hände med honom, det var att han blev så fylld av den heliga ande. Så hans fru sa till honom, jag vet inte vad jag ska göra, för han talar inte svenska längre. Han bara talar tunga. Han har varit på 2 veckor nu, sa han. Jag kan inte prata med honom längre. När kommer detta att ta slut? Ja, så jag tror att Gud håller på att göra någonting i hans inre. Av upprättelse, allt som han har varit med. Så låt han vara, så här, det går över. Och det gjorde det så småningom. Och det var fantastiskt. Han fick göra upp med sitt gamla liv och fick komma in och tjäna Gud. Och det är fantastiskt. Det tror jag är ett bra exempel på när Gud gör olika saker i olika tider. Så säger, öppnar han bara så här, nu! Och då går vi in i det. Och det är inte så dramatiskt när det väl händer. Därför att vi är redan inne i den här kronostiden och går med honom. Och så säger Gud, nu öppnar jag en dörr. Ibland när man samtalar med människor som har känt sig otåliga, att inte liksom unga människor som tänker, åh, jag kommer ju aldrig in i det här som Gud har för mitt liv, och hur länge ska man egentligen vänta, och som blir frustrerad. Och visst kan man bli frustrerad, därför att vi är människor, inte sant? Alla är vi människor. Vi är inte några andra som svävar runt, utan vi är människor. Och visst kan vi känna så ibland att vi blir frustrerade. Ska det aldrig hända någonting här egentligen, tänker vi och så, va? Men risken är att vi börjar att agera i förtid och förstör det som Gud har tänkt. Gör inte det. Försök att hålla tillbaka och vänta in och tala om för Gud att du är frustrerad. Det klarar han jättebra. Den heliga ande som är vår guide och vår GPS. Var vi går, i vilka tider vi har i vårt liv, så är det ju dock så att det faktiskt är så att när han är vår GPS så kan vi vara på rätt plats vid rätt tid och träffa rätt människor. Och jag skulle tro att om jag skulle säga så här, ja, nu är talarstolen fritt fram, vem vill komma fram och vittna vad Gud har gjort i ditt liv, och sett hur Gud har lett dig på olika sätt? Ja, vi skulle ju haft en kö här hela dagen. Vi skulle hålla på i flera veckor, tror jag. Och ibland tror jag vi ska tillbaka. Vi kanske ska ha tillbaka lite grann ibland de här som vi hade följt med vittnesbördsmöten, där vi berättar. Förstå vad vi styrker varandra i vår tro. När vi berättar, jag kommer ihåg när Gud gjorde det i mitt liv och när han ledde mig dit och när jag fick vara med om det här och det här. Då hjälper vi också varandra att se att det finns faktiskt en tid för allting som Gud gör. ibland så blir vi ju som israelerna blev. Ni vet när de hade gått ut ur Egypten och längtade tillbaka dit sen. Fast de hade glömt hur det var egentligen, vad de ville ha, de fina persiljan som var så fin i Egypten. Men det märkliga är ju att om vi tittar bakåt i ditt och mitt liv, i bakåt i våra liv, finns det ju hur många varför som helst. Har du tänkt på det? Varför hände det? Varför gjorde inte Gud någonting då? Varför blev det så? Varför var jag just där då? Det var ju onödigt och så vidare. Och det har vi. Men det finns, tror jag, jag har lärt mig genom livet någonting. Att när vi har varför som vi egentligen vet i grund och botten att vi aldrig kommer att få svar på. Att vi kan be Gud att bli försonade med att vi aldrig kommer att förstå. När du ber den bönen, Gud, jag vill vara försonad med att jag inte förstår det här. Jag vill inte jaga svar hela mitt liv. Utan jag vill vara försonad med att jag inte förstår det. Och det är okej för mig att jag inte förstår det. För du vet. Då får du en annan frid i ditt inre. Vet du? För det är jobbigt att jaga varför. För du kanske aldrig får svar på det. Men om vi riktar oss framåt i tiden. Där finns det ju inga varför. Inte sant? Visst är det bra? Riktar du dig framåt finns det inga varför. För du vet ju inte vad som kommer att hända. Utan det är när det väl har hänt. Så vi riktar oss framåt och så tackar vi Gud för allt det som han har gett oss genom livet, i vår linje av liv. Vi har olika åldrar här, ni har inte varit med så länge, ni är gamla som jag, men vi har alla sett Gud på olika sätt, vad han har lett oss genom livet, vad han har hjälpt oss och fört oss fram. Och jag tror att vi har en fantastisk tid framför oss i våran församling. Vi går i Kronos tid och vi är på väg in. Jag tror att vi är på väg in i en speciell Kairos tid här. Det tror jag. För jag tycker det händer så mycket i våran församling nu. Mm. Och det är en fantastisk församling det här. Och vi säger det, Jörgen och jag, vi har varit med i ett år i församlingen här nu. Vi är så tacksamma till Gud att ni tog emot oss här i våran församling. Och att vi fick vara med här. För vi älskar våran församling. Det är så många goda människor. Vänta bara ni som inte är med. Jag vet inte om ni sitter någon här som inte är med. Så kan jag varmt rekommendera den här församlingen. För det är en varm och god församling. Med många fina människor. Här kan du få möte med goda människor. Möte med en fantastisk Gud. Som kan göra under i ditt liv. Detta är en bra plats att vara på. Varje dag och varje vecka får vi komma hit. Nu ska du få mitt favorit bibelord som jag har haft under hela mitt liv. Och det är från Lukas 1:37. Där det står: för Gud är ingenting omöjligt. Amen. Och Jesus, vi tackar dig för att du är Herre i våra liv, i våran församling. Vi tackar dig Gud för att du är en Gud som håller världshaven i dina kupade händer. Och där får vi också plats, vi små människor. Och du bär oss på olika sätt. Genom tider av glädje, tider av sorg, tider av väntan och tider av varför. Jag tackar dig Gud att du är en Gud som har omsorg om din skapelse. Jag tackar dig Gud för varje människa som sitter här idag. Som kanske bakom sitt liv har många varför. Jag ber Gud att du ska komma med en försoningens ande över de varför som finns. Så att din frid som övergår allt förstånd kan få bevara våra tankar i inget annat namn än i ditt namn Jesus.